Hej och god morgon. Jag heter Åsa Gustafsson och ska sommarprata idag. Jag är född och uppvuxen på Åland men bodde länge efter det att jag hade avslutat skolgången med Ålands Lyceum och studenten här utomlands i olika länder. Nu bor jag igen sedan några år, kanske för en längre period. Vem vet, kanske för alltid här på Åland igen. När jag började fundera igenom mitt sommarprat insåg jag att de olika episoder och företeelser jag ville berätta om kanske skulle kunna sammanfattas med begreppen rötter och tillhörighet. Även om jag tar upp vitt skilda saker och både smått och stort. Jag tror att rötter och tillhörighet är viktigt för många, kanske för alla. Jag har studerat och jobbat i en hel del olika länder, till exempel Italien, Storbritannien, Schweiz, Österrike, USA, Afghanistan, Egypten och Kirgizistan. Jag kommer att berätta bland annat om några av de saker jag varit med om, till exempel i Österrike och Afghanistan. Men också om mitt ursprung som är här på Åland och i Sverige. När jag växte upp såg jag nog inte Åland på riktigt samma sätt som nu, en plats med hög livskvalitet. Nej, det fattades något. Under min uppväxt var det snarare så att min längtan till utlandet växte allt mer till andra länder. Jag ville uppleva hur andra människor hade det. Och det var inget som överhuvudtaget kändes omöjligt, tvärtom. Världen var ju ett smörgåsbord. Och någon sorts akademisk utbildning skulle det nog bli också så småningom. Det kändes inte som något överhängande hinder att överkomma. Snarare något mer eller mindre, självklart. Det här med att det var så självklart att det skulle bli en akademisk examen var inget jag tänkte desto mer på innan jag började studera. Men småningom blev jag närmast tacksam över det. Jag insåg att för många är det ju inte alls så. Det är kanske ett stort eller rent av omöjligt steg. Min pappa Henrik är jurist så det låg ganska nära till hands på det viset att jag såg lite vad det gick ut på. Och jag insåg att variationen av arbeten som sen kan komma på fråga verkade enorm. Så till utbildningen blev jag jurist och statsvetare. Efter att jag hade avslutat Ålands Lyceum studerade jag bland annat i Uppsala, Stockholm och Genève. Men min uppväxt var på Öbergsvägen i Mariehamn, en idyll. När jag växte upp fanns inga mobiler eller iPads. Idyllen på Öbergsvägen innebar för ett barn mycket lek med barn som bodde i närheten. När vi lekte käppen i stulen och annat med barnen i kvarteret och det var middagsdags, då var det inte någon som ringde på någon mobil. Utan då stod pappa på yttertrappan och ropade så det dånade i kvarteret. Middag, då gick man hem. Några minuter ner genom Tullans äng fanns Gröna udden, där man kunde bada så snart det blev varmt. Och mellan barnen kunde man köpa glass precis bredvid stranden i något slitna strandcaféet. När man badat sista gången för dagen blev man buren över sanden av pappa till gräsmattan så att fötterna inte skulle bli för sandiga. Något kvarter bort från vårt hus låg letplatsen Lindan, där man kunde skrinna på vintern. Och dit kunde man ju åka på sparkar när vi hade garage, för snö fanns det ju gott om också på vägen. Några tomter längre bort på Öbergsvägen låg Fällmans kiosk, där man kunde köpa en stor lösglass för 50 penny eller gummibjörnar för några penny styck. Senare kom andra intressen i fokus. Vår källare upptogs en period av vårt tjejbands alla instrument. Det vill säga, det var vi, Stick på trummor, Egon på gitarr, Lillan på bas och jag på elpiano. Jag hade ju faktiskt tagit pianolektioner så jag borde ju kunna spela. Vi ville gärna vara ett tjejband även om vi aldrig riktigt lärde oss spela eftersom vi aldrig lyckades stämma gitarren. Vi tyckte att vi skulle klara av att spela åtminstone Diana och House of the Rising Sun. Men det lät helt enkelt aldrig som de låtarna när vi satt igång. Barndomens sommarställen var flera. Kumlinge där farmors sommarställe fanns och Herre i Lämland där mina föräldrars sommarstuga låg. Åland är hav för mig. Det här var Happy med Pharrell Williams. Innan dess hörde vi You Only Live Once med Strokes. Också Vätö i Roslagen i närheten av mammas barndomshem var ett av mina sommarställen. Jag har alltid känt av mina band till Sverige och är för övrigt medborgare i både Finland och Sverige. Morfar Oskar Widner Jonsson, som jag tyvärr inte har några minnen av eftersom han dog innan jag föddes, hade ett stenhuggeri på Vätö där familjen slagit sig ner. Han själv kom ursprungligen från Misterhult i Småland där han föddes 1883. Mormor Julia dog redan när min mamma Siv var i tonåren. Barnaskaran var totalt 12 barn, 5 flickor och 7 pojkar. Många barn under den tid när barnaskarorna på sina håll började minska rejält. Stentrappan till lilla ingången till operahuset i Stockholm monterades på plats av Oscar och hans arbetslag, där alla söner i familjen arbetade vid något tillfälle. Stora trappan vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm består också av vätegranit från hans stenhuggeri och lades på plats av honom och hans arbetslag. Oscars stenhuggeris sista uppdrag blev att färdigställa trappan till det nybyggda posthuset i Norrtälje. Stenhuggeriet hade inte investerat i maskiner som stensåg och slipmaskiner. Allt gjordes för hand. Det var säkert ett slitsamt liv. Oscar avled 1962. Min mamma lyckades sträva framåt. Hon blev ekonom och småningom när hon flyttade till Åland skolekonom och chef för Mariamstads skolors ekonomi så att säga. Det hade blivit giftermål med pappa som hon träffat på Sosis och resten av livet bodde hon på Åland. Det var Kärleken väntar med Kent. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som sommarpratar idag heter Åsa Gustafsson. Min pappa Henrik var del av en syskonskara mer så att säga anpassad till den nya industrialiserade världen, till antalet, alltså tre systrar och så kom pappa till världen. Hans pappa, min farfar Carl Victor Gustafsson, föddes på 1800-talet och växte upp på Kumlinge innan han begav sig ut i världen. Han blev folkskollärare och bodde bland annat i Sankt Petersburg ett par omgångar. Och senare avlade han biblioteksexamen och tog initiativet till Mariams stadsbibliotek 1921. Hans porträtt hänger fortfarande i stadsbiblioteket. Stora förändringar i hans liv under hans livstid alltså. Farfar hade 10 helsyskon och så hade hans mamma också redan en dotter när hon gifte sig med hans pappa, så det var totalt 12 barn i barnaskaran. Några av barnen i farfars syskonskara dog i tidig ålder. Inte förvånande på den tiden. Ett tvillingpar fanns i syskonskaran och farfar ska ha varit en av 3 trillingar, men de övriga 2 trillingarna ska ha dött eller varit döda redan vid födseln. Gården Carl Victor Gustafsson växte upp i kallades för Oldansas eller Nederdansas och låg centralt i byn i Kumlinge. Ett av farfars syskon flyttade till Amerika, så där finns det nu en släktgren i Seattle. De har för övrigt också sökt sina rötter, gjort släktforskning och varit till Åland på besök. Det speciella med Nederdansas var bland annat att den användes som tingssal. Huset hade en stor sal för det ändamålet. Det sista tinget där hölls under 1950-talet. Kumlinge forskarklubb skriver att gården blev ett naturligt fungerande samlingsställe för byns invånare. Det lär ha funnits några tankar om att göra gården till hembygdsgård, men så blev det inte. Den revs slutligen runt början av 1970-talet. Då hade farfar redan dött, 1972 var det. I somras var vi över dagen till Kumlinge. Och efter besök på ön, där farfars och farmors sommarställe finns kvar, numera omskött av min kusin Klara, så gick vi en promenad i byn för att försöka lokalisera var Nederdansas egentligen stått, mitt inne i byn. Men det var knepigt när inga egentliga spår av grunden finns kvar. Men ett nyare hus lär ska stå på den platsen där Nederdansas huset låg, så platsen kunde vi lokalisera, trots allt. Bakom det huset ligger några klippor. På en av dem som har en ansenlig höjd och nära nog perfekt lutning för en rutschkana kan ett ljusnat spår tydligt fortfarande urskiljas. Där roade sig tydligen barnen på den tiden med att åka ner på en tegelsten. Och nu tiden gjorde sig påminn, där prövade nu mina barn, som har namnen Oscar och Victor, att åka ner. Fast bara med bomullsbyxor på sig, så det gick inte som smort. Lite längre fram låg farfars syster Alina Irenes hus också kvar, omskött och i fint skick. Och där fick pappa minnesbilderna av hur farfar legat på gräsmattan och vilat sig. Så det fanns ju spår kvar ändå. Allting knyts ihop. Det var Mr. Blue Sky med Electric Light Orchestra. Jag har alltid varit intresserad av historia och nutidshistoria och vad som händer i världen. Det påverkar ju oss alla, har jag tänkt. Inom juridiken har det främst varit folkrätten, det vill säga rätten där staterna är aktörer och det handlar om staternas förhållanden till varandra. Efter att ha arbetat några år som handläggare på den högsta instansen för flyktingärenden i Stockholm, dåvarande utlänningsnämnden, anställdes jag 1997 av Svenska utrikesdepartementet som expert på flyktingfrågor med fokus på hur de hanterades inom EU. Jag minns fortfarande hur otroligt glad jag blev när jag fick veta att jag fått tjänsten. Nu skulle jag få jobba med det jag ville och resa runt i världen samtidigt. Efter ett par år bytte jag enhet inom utrikesdepartementet och sedan dess har jag arbetat på ett antal olika enheter och UDs ambassader eller svenska utlandsmyndigheter i andra länder. Jag arbetar ganska länge på enheter för nedrustning och icke-spridning som det heter, 2006-2011, så ja, vapenfrågor som det handlar om, det ligger mig varmt om hjärtat. Jag arbetade då en hel del med frågor som rörde det som kallas massförstörelsevapen, det vill säga kemiska, biologiska och kärnvapen. Det innebar en hel del resande, vanligen till städer som Bryssel, Wien, Haag, Genève och New York, där många förhandlingar och möten om de här vapenfrågorna ägde rum. Kemiska och biologiska vapen anses idag vara totalförbjudna, men ändå finns det mycket arbete som återstår. Till exempel kommer det tyvärr emellanåt uppgifter om att stater trots allt använder kemiska vapen, till och med mot sin egen befolkning. Senast skedde en attack i nordvästra Syrien i april i år. Bilderna på barn som utsatts för de kvävande gaserna stannar kvar i medvetandet. Det var Hallelujah med Jeff Buckley. Om kemiska och biologiska vapen anses vara totalförbjudna finns det däremot när det gäller kärnvapen en internationell tillåtelse, jag väljer att kalla det så, för att ett antal stater ska få ha kärnvapen enligt den överenskommelse som finns i det så kallade icke-spridningsavtalet från 1968. Då erkändes 5 stater som så kallade kärnvapenstater och får ha kärnvapen. USA, Ryssland, ja, som efterföljare till dåvarande Sovjet, Frankrike, Storbritannien och Kina. En parentes är också att andra stater som inte gick med i avtalet från 68 är som Indien, Pakistan och Nordkorea skaffat sig kärnvapen ändå. Vi hör ju med jämna mellanrum i nyheterna om den senaste provsprängningen i Nordkorea. Enligt avtalet från 1968 ska de stater som fick inneha kärnvapen förhandla om att göra sig av med dem. Men egentligen anges inga närmare detaljer i avtalet och de 5 staterna fortsätter inneha kärnvapen. Den här frågan har gett upphov till mycket frustration och kontroverser. Många stater som gick med på det där avtalet som icke-kärnvapenstater tycker att det ska hända något när det gäller de här 5 staternas kärnvapenarsenaler. Och inte bara stater, det finns ju många individer och organisationer på gräsrotsnivå som anser det också förstås, det så kallade civilsamhälle, att nu ska nedrustning ske. De faktiskt förfärliga kärnvapnen måste bort. Icke-spridningsavtalet från 1968 ses över vart 50 år i en stor översynskonferens som samlar alla stater som skrev på det. Jag deltog i den svenska delegationen som var med på den översynskonferens som genomfördes 2010. Mötet var en månad långt och hölls i New York. Jag tillbringade hela maj månad 2010 där för att delta i hela mötet. Nästan alla världens stater har skrivit på avtalet, så runt 190 stater samlades i New York denna månaden. Det blev en lång månad. Många luncher i snabbmatsställen i närheten av FN-skrapan vi hade som floden på östra Manhattan. Vår delegation satt hela dagarna i möten och arbetade på kvällarna med rapportering och förberedelser inför nästa dag. Och sent om kvällarna promenerade jag hem längs andra avenyn till min hyrda lägenhet. Det var Back to Black med Amy Winehouse. Den där majmånaden 2010 i New York fanns det både farhågor och förhoppningar rörande att alla deltagande stater skulle kunna enas om ett långt slutdokument där riktlinjer för vad som skulle göras av det internationella samfundet de närmaste åren angående kärnvapen skulle finnas med. En osäkerhetsfaktor var den pågående konflikten och misstron angående Irans kärnteknikprogram. Skulle Iran och de länder som ansåg att det fanns en stor risk att Iran var på väg att skaffa sig kärnvapen kunna enas om formuleringar i slutdokumentet? Till slut, den sista dagen, stod det klart att man hade kunnat enas och i stort ansågs möte var en framgång eller i alla fall en framgångsrik kompromiss där det fanns tillräckliga skrivningar om kärnvapennedrustning också. En månads manglande kan onekligen vara lite utmattande, även om det är New York, denna fantastiska stad. Men när det gäller att vapen inte sprids vidare i världen så är det kanske egentligen de små konventionella vapnen som är de verkliga dödsbringarna. En del brukar till och med kalla dem de verkliga massförstörelsevapnen. Det handlar om att stora partier handeldvapen är på vift och säljs vidare till exempel till parter och miliser i konflikter, inte minst i Afrika. Och där förorsakar död och underblåser förfärliga konflikthärdar år efter år, också med barnsoldater inblandade. Vår roll på enheten var vanligen att vara representanter och delta i internationella förhandlingar och projekt om olika åtgärder för att minska spridningen av vapen. Ett långsamt och komplext arbete. Ibland var det svårt att se några ljusningar i det pappersarbete vi utförde. Långt ifrån fältet där vapnen användes. Det var Sour Times med Portishead. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Åsa Gustafsson. Under åren 2001-2006 arbetade jag på svenska UDs ambassad i Wien, Österrike. Jag skulle både följa vissa frågor i österrikiska politiken och skriva rapporter om det och så arbeta med FN-frågor. Det finns nämligen ett stort FN-center i Wien där jag tillbringade mycket arbetstid i många och långa möten om olika frågor, bland annat brott och narkotika, eftersom FN har samlat sin verksamhet rörande just brott som narkotikabekämpning i Wien. En arbetsdag kunde alltså ofta bestå av möten med människor från mer eller mindre hela världen. Och ja, mellan mötena var det luncher och fikapauser och på fritiden middagar eller utflykter eller beachvolleyspel eller skidutflykter och så vidare. Så jag hade förmånen att få umgås med, ja, hela världen hela tiden. På fritiden kunde jag insupa Wiens atmosfär. Många vackra gamla hus finns kvar i innerstan, en del av dem uppbyggda igen efter andra världskrigets bombningar. Ibland fick jag en känsla av att vara förflyttad ett antal tiotals år tillbaks i tiden. Wien har tusentals kaféer, många med välbevarad gammal inredning och elegant bordservering. Och vilken tid på dagen man än gick dit fanns det besökare. Där kunde det sitta eleganta ensamma tidningsläsare. Naturligtvis fanns det ett lämpligt urval av dagstidningar i pappersformat så att man skulle kunna låna och läsa en rejäl papperstidning med en kopp kaffe framför sig. Och stamgästerna kunde man ju snabbt identifiera. Det var en livsstil att gå på kafé. Fortfarande fanns det många mindre detaljhandlar av olika slag kvar i Wien. Allt ifrån järnhandlare till slakterier, vanligen med lunch stängt. Ja, just det. Precis när man själv hade lunchrast och kunde uträtta ärenden. Det var ju lite olämpligt för en stressad yrkesperson. Men Wien var förstås mycket mer än de här detaljexemplen från vardagen där. Dess gamla roll som huvudstad i kejsardömet Österrike-Ungern märktes fortfarande. Även om ytan på landet beskurits till nuvarande Österrike. Litet, till exempel i jämförelse med stora grannen Tyskland. Kontakterna österut, inte minst Balkan, gjorde sig ofta påminda. Och i samtal om politiken i Österrike hände det då att det refereras till att jo, den gamle kejsaren sa ju också, och då avsågs den nästan sista kejsaren Franz Josef som dog 1916 efter att ha regerat nästan 70 år. Det förflutna var i högsta grad levande i Wien. I Wien lyssnade jag allt mer på klassisk musik. Det gick inte att undgå en stad där det spelas klassisk musik överallt. Hoppar man in i en taxi ljuder det klassisk musik minsann inte något annat. När jag fick besök hemifrån var det närmast obligatoriskt med ett besök på operan eller kanske musikförein, den vackra byggnaden med sin gyllene stora sal varifrån nyårskonserten sänds varje år. För att bara nämna ett par av konsertlokalerna i Wien. Och ja, Wolfgang Amadeus Mozart måste nämnas. Det undkommer ingen besökare i Wien, även om Mozart är född i Salzburg. Här den vackra konsert. Det var en del av Piano Concerto nummer 21 Andante av Wolfgang Amadeus Mozart. Efter att ha arbetat och rest väldigt mycket till olika internationella förhandlingar om vapenfrågor under flera år kände jag en viss trötthet på den omfattande pappershanteringen vid mötena och de förstås ofta långsamma och komplexa förhandlingarna. Jag sökte mig då till Kabul i Afghanistan och arbetade där ungefär ett år 2011-2012 bland annat för att skriva rapporter om politik och militära frågor i landet. I Kabul bodde vi i ett stort compound, alltså ett område där både vår ambassad, alltså kontoret där vi jobbade, befann sig och våra lägenheter där vi bodde. Området var omgett av höga murar i flera lager. Bland annat ytterst mot gatan höga så kallade T-walls, alltså T-formade höga betongblock för att hindra självmordsbilar. Ingångarna och området bevakades ständigt av beväpnade vakter och övervaknades dygnet runt av vårt svenska säkerhetsteam. Några detaljer om hur vår säkerhet var uppbyggd fick vi naturligtvis inte sprida. Vi fick inte gå ut och promenera i Kabul. Till alla möten åkte vi i våra bepansrade bilar med chaufför. Också till matvaruaffärerna åkte vi regelbundet med skyddsvästar på oss i bepansrade bilar med väpnade skott och handlade matvaror i en förhållandevis välförsedd affär där mestadels utlänningar och mer välbärgade afghaner handlade. Vi arbetade ofta 6 veckor i sträck i Kabul och sen fick vi flyga hem till Stockholm för 2 veckors återhämtning eftersom vi nästan levde som inlåsta där. Jag minns fortfarande den fantastiska känslan av att efter ett längre pass i Kabul i Stockholm kunna stiga ut genom sin egen ytterdörr, promenera till Konsum och där välja precis vad man ville köpa i det enorma utbudet. Vilken lyx att leva i sån säkerhet och frihet. Min lägenhet i Kabul var uppemot 200 kvadratmeter stor i 2 plan med enorm terrass. Bara någon enstaka kackelack och mus syntes till då och då. Den slitna lägenheten hade lite av sen länge svunnen elegans över sig. Där bodde jag med min katt Odis, som jag adopterade efter att hon fötts på den norska ambassaden och deras huskatt. Odis bor förresten nu på Herre i Lämland hos min syster Irene och hennes man Sigge. Där är det lite lugnare och grönare än i Kabul. Under den i Kabul kalla vintern blev det väldigt kallt inomhus trots luftvärmepumpar i ett antal rum. Fönster och ytterdörrar var väldigt dåligt tätade och man kunde kika ut genom terrassdörrens springor. Det är länge sedan det var en så kall vinter, säger min Dari-lärare på våra lektioner i Dari, ett av de 2 största språken i Afghanistan, nära släkt med persiskan som talas i Iran till exempel. Jag beklagar mig nog lite, det är ju frusna rör i köket men ändå blev det en vattenläcka i väggen och några dagars mindre översvämning i kök och trappa, konstigt. Och så de regelbundna strömavbrotten hela tiden. Men hos min Dari-lärare har vattnet varit fruset under ungefär en månad. Ganska vanligt tycker hon. Och inte så mycket att orda om. Jag tycker att jag kämpar på lite med de frusna vattenrören och de kalla rummen och strömavbrotten. Men när det klargörs hur lokalbefolkningen har det, för att inte tala om hur det är i flyktinglägren, bleknar allt sånt förstås. Det var The Sound of Silence med Simon & Garfunkel. När jag bodde i Kabul var det något mindre vanligt med dödliga attacker där än nu, även om det hände då och då. Kabul ansågs lite säkrare än landsbygden. På landsbygden var förhållanden mer osäkra. Vissa delar hade ju till och med talibanrörelsen eller det så kallade väpnade motståndet i princip lyckats återta i kamp med den internationella NATO-koalitionen med de allierade länder som var på plats i Afghanistan. De många afghaner jag mötte under min tid där ville vanligen bara en sak, få lugn och ro och kunna leva sina liv i säkerhet. En storskalig attack som jag minns, som fick stor internationell uppmärksamhet i media, var en belägring av bland annat ett hotell cirka 500 meter från vår ambassad. En eftermiddag en söndag under våren 2012 sitter jag i mitt arbetsrum på ambassaden och skriver koncentrerat. Jag har tillsammans med 2 kollegor haft ett möte med en afghansk parlamentsledamot på ambassaden på förmiddagen. Den unga ledamoten berättade för oss om sina planer på att starta en grön rörelse i Afghanistan. Hennes energi formligen strålade ut. Efter lunch började jag skriva lite grann på rapporten hem till UD om mötet. Det får bli bara en början, mer hinner jag inte, tänker jag. Eftersom jag strax ska åka på ett möte i de internationella styrkornas högkvarter i Kabul. Det är ett rutinmöte. Information om det senaste ska ges av bland annat generalen för de internationella styrkorna i landet, amerikanen John Allen. Men det ska visa sig att mötet blir inställt idag. Liksom all annan aktivitet något dygn framöver. Här kommer Psycho Killer Talking Heads. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Åsa Gustafsson. Den där vårsöndagen 2012 hör jag vakt en avlägsen dov knall, men tänker inte mer på det. Den försvinner i ljudet från Kabul. I korridoren hör jag en från vårt säkerhetsteam närma sig. Han meddelar någon annan. Jag är uppe hos Åsa nu. Och när han står i dörröppningen förstår jag direkt att något utöver det vanliga har hänt. En attack har skett nära ambassaden får jag veta. Några få från oss råkar vara ute och köra en bil, men de är på väg hem och är snart hemma igen. En osäkerhet infinner sig. Vad är det som händer? Vi är bara några få svenska diplomater på plats och några få lokalanställda afghanska kollegor. Vi går ner till vårt skyddade rum. Vi försöker med olika medel få grepp om situationen och lyckas ganska snabbt få en bild av läget genom olika informationskällor. Det verkar som ett stort antal attacker igångsatts på ett antal ställen i Kabul, till exempel mot amerikanska, brittiska, tyska och ryska ambassaderna och mot parlamentet och dessutom i några provinser runt om i landet. Det låter onekligen något överväldigande, men ingenstans hörs det något om att svenska ambassaden skulle vara ett mål. Men kvällen blir orolig. På avstånd hörs emellanåt skottlossning och explosioner. Efter en orolig natt jämför vi nästa morgon nattens utfall. Inte mycket sömn, uppväckta med jämna mellanrum av skottlossning och explosioner. Småningom når oss beskedet. Stridigheterna har upphört vid hotellet nära oss nu på morgonen. Något senare är det också slut vid den andra kvarvarande belägringspunkten i Kabul. En lättnad infinner sig. Under måndagen återgår aktiviteten i centrala Kabul som har varit helt avspärrat, långsamt till det vad som anses så kallat normalt. Dödstalen är inte höga. Ingen av mina internationella kollegor på de andra ambassaderna har skadats eller dött i attacken. Men framförallt de afghanska säkerhetsstyrkorna som bekämpade attackerna har lidit förluster, döda och skadade, även om inte i så höga tal. Attackerna fick stor uppmärksamhet i medievärlden runt. Det hela båda har inte gått inför framtiden. Afghanerna som blev ögonvittnen till hur förövarna inledde attackerna berättade om sin rädsla. Hur kunde de slå till i centrala Kabul? Där skulle det vara mer säkert. När ska det ta slut? Hur blir det efter 2014 när de internationella trupperna inte finns kvar längre? Jag tänker på de farhågor som jag ofta fick höra när jag bodde där. Det tragiska är att de närmast besannats. Det var Wolfgang Amadeus Mozarts Lacrimosa. När jag kom tillbaka till Utrikesdepartementet i Stockholm 2013 efter att ha arbetat en kortare tid i New York så började på den enhet som arbetar med folkrättsliga frågor och mänskliga rättigheter. Där fick jag ansvar för bland annat samordningen av mänskliga rättigheter inom delar av FN-systemet. Det var ett väldigt roligt arbete. Jag var mycket glad över att ha blivit placerad där. På det viset att jag fick kontakt med många engagerade människor, både kollegor i andra länder som arbetade för samma mål och många individer som engagerade sig i mänskliga rättigheter. Frågor som jag skulle handlägga och som krävde en hel del uppmärksamhet var till exempel diskrimineringsfrågor och hur så kallade HBTQ-frågor skulle hanteras. Förkortningen HBTQ står för homosexuella, bisexuella, trans- och queer-personer. Året innan jag började på enheten 2011 hade FNs råd för mänskliga rättigheter i Genève antagit en helt banbrytande resolution om HBTQ-personers rättigheter. Det första någonsin inom FN-systemet. Man ska komma ihåg att HBTQ-personers rättigheter är inga nya mänskliga rättigheter utan det handlar bara om att sådana personer ska få samma rättigheter som alla andra. Alltså inte utsättas för våld i samhället och inte diskriminering av något slag. Till exempel. Målet för att arbeta för den här uppföljande resolutionen som vi alla ville att skulle antas fick jag tyvärr inte vara med om att uppnå eftersom det inte lyckades under den tid jag var kvar där. Trots att mycket konsultationer och möten i olika städer runt om hölls för att försöka uppnå det. Men det skedde först sommaren 2014. Här kan jag inte låta bli att spela Lily Allens låt på det här temat. Åter till Åland. När jag hade flyttat tillbaka till Åland arbetade jag nästan 1,5 år till december 2016 som kommundirektör i Eckerö. Det var verkligen ett mycket roligt och varierande jobb. En fantastisk närdemokrati handlar det om. Vilket engagemang. Jag är mycket glad att jag fick möjligheten att genomföra det arbetet. Och det var med lite blandade känslor jag sen slutade när en för mig drömsysselsättning dök upp. Men i en kommun med cirka 1,000 invånare, går det som kommundirektör att hålla alla bollar i luften? Ja, nej, nja. kanske om man ägnat det hela några år och fått rätsida på allt och alla rutiner med mera, blir nog mitt lite vaga svar. Förresten beror det nog också lite på ens egna ambitioner. En slumpmässigt utvald timme på kontoret skulle kanske kunna se ut så här. 12-12.15. Medhav lunch värms i mikron och ät snabbt i personalköket. 12.15-12.20. Jag fortsätter arbetet med att färdigställa underlaget till fullmäktige mötet nästa torsdag. Det måste ju skrivas ut, kopieras och postas idag. Snart går ju snigelposten och mötet måste, det här måste ske för att mötet ska kunna hållas, annars blir det inget möte. Den kommunala verksamheten är ju strikt reglerad och så ska det ju också vara. Jag noterar för mig själv att jag måste titta närmare på frågan om att fullmäktige ska gå över till elektronisk kallelse via e-post. 12.20-12.25. Jag har telefonkontakt med företagshälsovården som jag lovat återkomma till. 12.25-12.30. Får ett telefonsamtal om en personalfråga från en anställd. 12.30-12.35. Fortsätter med fullmäktigeunderlaget, men IT-programmet där vi skriver våra kallelser och mötesprotokoll låser sig efter en kort stund. Inte första gången. De senaste ändringar jag gjort har inte sparats. Jag börjar åtgärda det hela, men avbryts 12.35-12.40 av ett telefonsamtal från en kommuninvånare som vill diskutera frågan om hur vägar underhålls i kommunen. 12.40-12.45. Jag har ännu ett försök att hitta en handling jag behöver sända ut till fullmäktige i arkivrummet i en hast, men återigen lyckas det inte. Vi håller på med en stor arkivgenomgång hjälpt av en expert. Förhoppningsvis blir det bättre ordning i arkivet sen. 12.45-12.50. Jag ringer upp en byggfirma som jag inte fått tag på tidigare och behöver stämma av mig inför att jag övermorgon måste sända ut allt och ganska omfattande underlag inför kommunstyrelsemötet på tisdag nästa vecka. 12.50-12.54. Jag lyckas få någorlunda rätsida på IT-programmet och det ser ut som underlaget i alla fall börjar se acceptabelt ut. 12.55. Jag börjar kopiera materialet som ska sändas ut till alla fullmäktigeledamöter i papperskopior. 12.56. Pappren har fastnat i kopieringsmaskinen. Jag noterar för mig själv att jag måste titta närmare på frågan om att köpa en ny kopieringsmaskin. Ingen liten kostnad. 12.57. Jag har lyckats få bort pappersansamlingen i kopieringsmaskinen och börjar om. 12.58. Pappren fastnar i kopieringsmaskinen. 13.00. Jag har lyckats få bort pappersansamlingen i kopieringsmaskinen och börjar om. Det här var en helt fiktiv berättelse om en timme på kontoret som kommundirektör i en kommun med uppemot 1000 invånare. Förresten, fullmäktige gick så småningom över till elektronisk kallelse till fullmäktigemötena och så småningom inköptes en ny kopieringsmaskin. För närvarande har jag ett drömjobb igen. Jag ska också säga att låten vi nyss lyssnade på var Shoop Shoop Song med Cher. Vilken otrolig tur jag haft. Efter att ha arbetat en tid i Eckerö blev jag accepterad som doktorand vid Åbo Akademi. Det betyder att jag ska skriva en doktorsavhandling i folkrätt under cirka 3-4 år. Och jag har kunnat fortsätta min tjänstledighet från UD i Stockholm och bo kvar på Åland och samtidigt på distans vara doktorand vid Åbo Akademi. Vilket perfekt arrangemang. Jag skriver en artikelavhandling med minst 5-7 vetenskapliga artiklar som övergripande tema handlar om säkerhet i Östersjöområdet. Alltså om säkerhetsfrågor som rör staternas förhållande till varandra. Vilket kan vara ganska varierande, men kanske till exempel vilka EU-regler som finns. Jag har nu nästan avslutat min första artikel som handlar om gränsövervakning i Östersjön. Närmare bestämt Sveriges och Finlands gränsövervakning och lite EUs också. Jag tror att många nog inte tänker på att behörighet också överförs till EU rörande gränskontroll. Så har det varit under en längre tid, men i synnerhet förra hösten visade det sig när EUs medlemsstater beslutade sig för att sjösätta den nya Frontex, den nya EUs gränsbevakningsbyrå som då fick ett större och mer utvidgat mandat. Så Sveriges kustbevakning och Finlands sjöbevakningssektioner som är en del av det finska gränsbevakningsväsendet är faktiskt inte de enda aktörerna på sitt område utan har så att säga en partner i Frontex. Att det blev så berodde nog framförallt på de hemska flyktingscenarier vi ser i Medelhavet. Det var nog inte så mycket av Östersjöskäl så att säga. Sådana scenarier ser vi ändå inte i Östersjön, där endast en stat med kustlinje inte är med i EU, alltså Ryssland. Men det är nog inte sannolikt att EUs nya gränsbevakningsbyrå Frontex skulle agera vid sidan av den finska gränsbevakningen eller mot dess vilja så att säga, när det gäller att samarbeta med den ryska gränsbevakningen. Även om de nya reglerna skulle tillåta ett sådant eget initiativ i stort sett. Vi får se hur det hela utvecklar sig. Det kommer att bli intressant. Jag ser redan fram emot nästa artikel där jag ska försöka mig på att granska NATO-frågan från ett åländskt perspektiv. Ja, om nu ett eventuellt finländskt medlemskap i NATO skulle kunna komma i fråga någon gång. Det är ju mycket hypotetiskt vill jag understryka här. Det vill säga om Finland går med i NATO. Men om så skulle vara fallet, har det några konsekvenser för Åland? Och vilka är det i så fall? Det ska bli mycket intressant. Jag ser verkligen fram emot det. Du har lyssnat på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som har sommarpratat idag heter Åsa Gustafsson. Jag önskar alla en fortsatt avkopplande sommar. Det som är kvar av den. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good.